Det här är någonting som vi, oavsett om det är tryckt anknuten, som spökar i de flesta av oss. Att vi har skapat försvar, vi har skapat överlevnadsstrategier som gör att vi håller tillbaka oss själva. Vi döljer vårt autentiska jag. Och det är det vi egentligen längtar mest efter att få vara. Att få vara hela. Hela spektrat av vad det är att vara just jag som människa.
Du lyssnar på podcasten Perspektiv. Intentionen med de här samtalen är att skapa ett samhälle av välmående och stärkta individer. Mitt namn är Madeleine Mofjärd och jag är här för att lyfta nya perspektiv. I veckans avsnitt möter jag samtalsterapeuten Åsa Olsson för ett samtal om skam, skuld, terapi och läkning. Hur kan vi bearbeta och möta vår barndom och vår historia för att släppa oss själva fria och leva mer hela liv? Åsa är inte bara samtalsterapeuten som möter både individer och par för inre utveckling. Hon är också vad jag personligen skulle vilja kalla för en själslig barnmorska som vägleder människor i psykologiska och andliga processer som hjälper människor att föda fram sin egen inre sanning och släppa taget om blockeringar. Åsa har även grundat och driver retreatcentret Ladan strax utanför Stockholm där hon håller transformerande och terapeutiska retreats och workshops för människor som längtar efter expansion och vill lära känna sig själva bättre. Jag själv mötte Åsa första gången på retreatet Linjering i kärlek som hon leder tillsammans med Hannelina Drott som också gästade podden i avsnitt 124. Och mitt första möte med Åsas arbete var djupt, det var vackert, det var utmanande och djupt transformerande. Och efter mina dagar på det 5 dagars tysta kvinnoretreatet så kan jag inte annat än att beskriva det som att jag kom hem och på många sätt har känt mig som på nytt född. Och också som att liksom enorma skiften har fått ta plats tack vare min upplevelse av det retreat jag fick uppleva i Ladan med Åsa och Hannelina. Och i dagens avsnitt så kommer du att höra oss prata om bland annat hur balansen kan se ut och varför den är viktig mellan att läka sitt inre genom huvudet kontra kroppen. Och hur skam kan påverka din relation till dig själv och till andra människor och hur du också kan bearbeta känslor av skam idag. Vi kommer också in och pratar om hur terapi kan vara en viktig del i att försonas och förstå sin egen barndom och de mönster som kan ha uppstått i relation till det som vi har varit med om. Något som jag själv har känt mig dragen till när det kommer till Åsas arbete är hennes bredd när det kommer till att inkludera både det psykologiska läkandet och också det andliga och det spirituella. Och i dagens samtal så fokuserar vi ju mest på det terapeutiska perspektivet och jag vill också verkligen bjuda in dig som är nyfiken på de andra lagren som finns till Åsas mer andliga och spirituella arbete att faktiskt besöka Ladan och delta på de retreats som Åsa håller där. Och sen vill jag också passa på att säga det innan vi kör igång dagens avsnitt att jag och Peter kör igång nästa omgång av vår behovskurs. Så identifierar du, uttrycker och får dina behov tillgodosedda den 30 augusti klockan 18.30 där vi under 3 tillfällen möts på Zoom för att utforska perspektiv och verktyg som kan hjälpa dig att bättre just identifiera och lära känna dina egna behov i relationer och även uttrycka och kommunicera dina behov i just relationer. Det här är alltså en kurs både för par och individer som kallar på dig som längtar efter att bli mer sann i dina relationer och som längtar efter att känna dig tryggare i din kommunikation och att förstå dig själv ännu bättre helt enkelt. Och är det så att du är nyfiken på att läsa mer eller anmäla dig till kursen som startar i augusti så besöker du enklast goingdeeper.se/behov eller besöker länken som du hittar i beskrivningen till det här avsnittet. Och skulle det vara så att du vill stötta mig i mitt arbete med podden så skulle det betyda så mycket om du ville dela en recension i appen där du lyssnar eller kanske till och med dela det här avsnittet på din story och tagga mig. Och är det så att du vill komma i kontakt med mig och dela reflektioner eller tankar kopplat till det här samtalet så är du också jättevälkommen att höra av dig och du hittar mig enklast på Instagram under namnet Mofjärd utan ä. Nu har det äntligen blivit dags att välkomna Åsa till dagens samtal. Hej och välkommen Åsa till podden Perspektiv.
Tack, så fint att vara här.
Men jättevackert att ha dig här framför mig idag. Jag, Jag tycker ju att det känns extra vackert just för att vi nyligen möttes för första gången på ett väldigt, väldigt vackert och unikt och kraftfullt och alldeles magiskt sätt. Alltså på ditt och Hannelinas retreat, Linjering i kärlek. Och ja, det är ju bara några veckor sedan, så jag upplever ju personligen att jag fortfarande är i någon typ av integrering efter de här dagarna som jag och vi hade tillsammans.
Mm.
och därför så känns ju det här alldeles, alldeles fantastiskt att få möta dig och nu även i det liksom, ja, med ord, med tanke på att vår upplevelse också var en ordlös upplevelse.
I tystnad, ja, precis. Ja.
Så,
även om jag och Lina pratade ganska mycket.
Ni pratade, exakt, ni skötte det.
Ja.
Nej, men det känns, ja, så tack för din närvaro här nu.
Tack för att jag får vara här.
Mm. Jag tänker att ja, jag är väldigt nyfiken på vart vi kommer landa i det här samtalet. Det finns en hel del saker
jag,
vi vet ju liksom aldrig vart det kommer landa, men det känns som att det finns mycket nyfikenhet i mig kopplat till olika delar och ben som jag ser i dig. Och jag tänker att innan vi dyker in i samtalet så vill jag ju checka in med dig, Åsa. Hur är det att vara Åsa just idag och hur mår ditt hjärta?
Tack för att du frågar. Vilken fin början. Jag är på ett bra ställe idag. Jag har också landat, jag och min man Jonas har hållit en workshop för par i helgen. Och det är så otroligt kraftfullt och givande på ett också personligt plan och relationellt plan. Så att jag har haft några dagar att landa in i det. Så idag känner jag mig också utvilad, stark och den här solen som vi har flödandes utanför är väldigt härlig och livgivande, upplever jag.
Mm.
Så jag är på ett bra ställe.
Ja, fint. Jag tänker det är fascinerande också att höra dig dela det här att ni precis, du och Jonas, har hållit ett retreat för par. Och du beskriver det här att, ja, att det, jag kommer inte ihåg vilket ord du använder, men att det ger
ja, det är väldigt givande.
Givande.
Ja. Mm. Ja, men det är det. Jag upplever att de, och det är verkligen, jag behöver betona att det är en workshop och inte ett retreat, för det är väldigt stor skillnad. För man, det är ett intensivt arbete som man gör tillsammans med sin partner, men också då introspektivt i sig själv. Men jag tänker så här, min drivkraft med att hålla retreats, workshop, den typen av arbete som jag gör, är ju att jag önskar att en typ av förändring, att människor ska våga titta lite mer på sig själva och leva mer i linje med sig själva och kärlek. Och de här helgerna som vi håller, de här workshopen, upplever jag faktiskt skapar förändring. Och det handlar väldigt mycket om att du är där med den som är dig närmast. Ni åker hem med konkreta verktyg och är varandras vittnen. För det saknar man när man är själv på retreat. Då kommer man ju hem och så kan det bli lite svårt att komma hem för att man är så uppfylld av olika saker. Men här kommer man hem gemensamt och är varandras vittnen och har en möjlighet. Och vad vi förstår på den återkopplingen vi förstår så är det, eller får, så är det många som verkligen arbetar vidare.
Mm.
Så det känns kraftfullt och väldigt givande. Och sen så är det ju också att jag och Jonas, vi jobbar ju från ett väldigt personligt och autentiskt ställe från oss själva. Så vi delar en hel del av vår relation och vårt konstanta arbete som det innebär att ha en relation. Så att hålla de här workshopen är väldigt stärkande för vår relation och väldigt utvecklande.
Kan det vara så också att det river upp, alltså att även så här mellan er river upp, alltså på samma sätt som att du upplever att det är givande, kan det också vara att ni ibland så här får smaka på er egen medicin typ och får extra stora utmaningar i relation till?
Gud, absolut. Ja. Vi brukar benämna det nästan varje gång innan de här workshopen börjar, vi brukar börja på fredag eftermiddag, så river vi av ett praktgräl liksom på förmiddagen. Där vi får då möjlighet, där vi måste gå in och göra en dialog. Som är då en av de metoderna vi använder oss av. Och det är så fint att få syn på. Sen under helgerna så är vi otroligt stöttande och kärleksfulla. Så där har vi aldrig upplevt att vi liksom går in och att det blir utmanande med att man kritiserar varandra eller på det planet liksom. Men däremot innan, så nästan varje gång, så det blir ju av ett gräl.
Ja, men det är fantastiskt. Ja. Och jag tänker att det är också för mig är det också ett tecken på liksom en sanning också. Där du pratar om linjeringen, att ni också lever i linje med det ni lär ut. Och jag kan också relatera till det på ett personligt plan, att när jag så här tar ton eller så här, men nu ska jag lära ut det här, eller nu ska jag, då får jag också de pusselbitarna eller de utmaningarna för att integrera det i mig på ett sätt. Så att det,
ja, det finns liksom inget annat sätt för mig, tror jag. Jag behöver vara, jag behöver leva och vara i den autenticiteten om jag överhuvudtaget ska dela någonting. Och dela någon form av råd eller guidning eller vägledning som ändå är en del av mitt arbete. Då behöver jag behöver vara sann i det. Så det håller ju mig i konstant utveckling på ett personligt plan. Det är därför det här arbetet jag har är så fantastiskt.
Och jag tänker för lyssnarna som inte känner till dig sen tidigare, som kanske inte har hört din röst eller inte känner till ditt arbete, som inte vet vem är Åsa Olsson, så tänker jag så här, att finns det någonting som du känner just nu att det här skulle det vara bra om lyssnarna visste innan vi dyker vidare i samtalet?
Men jag tänker vi ska väl prata en del om terapi och personlig utveckling, kanske själslig utveckling. Jag arbetar på dagarna som samtalsterapeut. Jag driver en privat mottagning där jag tar emot individualklienter, men jag är också parterapeut utifrån imago relationsterapiform. Och sen så driver jag ett retreat center som heter Ladan, som jag har byggt upp under många år, som vi öppnade portarna för 3 år sedan. Ganska exakt. När pandemin hade slagit till.
Ja, menar, det är så vackert. Jag tänker att min alltså den liksom koppling jag här och nu, där vi sitter och har det här samtalet nu, min koppling till ditt arbete just nu är ju min erfarenhet av att ha varit med på ett retreat hos er på Ladan. Och jag vill också säga det liksom till lyssnarna som inte har upplevt och varit där på den platsen, att vilken fantastisk plats du har skapat. Alltså det, jag tror aldrig jag har liksom sett eller bevittnat, jag tänker bortom så här ert arbete, hur ni ledde retreatet, så bara så här allt det vackra, hur platsen ser ut visuellt, känslan, energin, det är så helt magiskt. Så tack för det, att du har skapat den platsen. Jag ser väldigt mycket fram emot också att få komma tillbaka dit. Så.
Ja, tack.
Och vill också verkligen rekommendera lyssnarna att liksom kolla in Ladan.
Ja.
Och besöka Ladan. Mm.
Det är en väldigt vacker plats. Den ligger också på en väldigt vacker plats i naturen. Jag har sällan upplevt ett arbete så lätt som det var att bygga upp Ladan. Och där finns det här, är det rätt så är det lätt. Det stämmer inte alltid. men med det arbetet så stämde det. Det var någonting, jag hade en väldigt tydlig vision vad jag ville skapa, en samlingsplats för oss människor som längtar efter gemenskap och utveckling. Och det kändes, det var väldigt tydligt för mig hur jag ville att den här platsen skulle se ut, med lite distraktion. Rena ytor, stora ytor och skönhet.
Ja.
Och detaljerna har varit så viktiga för mig.
Fantastiskt.
Mm.
Jag tänker här, du beskrev lite grann innan här att din drivkraft i det arbete du gör är att få till någon typ av förändring. Och jag tänker att liksom bortom det, eller kanske inte bortom, men liksom att så här, i de djupare lagren av det, vad skulle du säga är, alltså vad är det du vill vara med och bidra till i ditt arbete? Och också kanske hur hamnade du, det kanske är 2 frågor nu, men hur hamnade du på den här resan? Liksom? Hur visste du att det här är det arbete jag ska göra?
Oj, stora frågor. Ja, vad jag vill vara med och förändra. Jag träffade en gammal lärare till mig häromdagen. En engelsk kvinna som är väldigt klok och vis. Och hon sa till mig I just want one thing. I want to change people's consciousness. Och det resonerar väldigt djupt med mig. Jag vill hjälpa människor att förstå sig själv bättre. Att lära känna sig själva. För jag tror att know thyself är det absolut viktigaste och den viktigaste uppgiften vi har. För att det krävs för förändring. Och att känna sig själv, det är ju någonting väldigt, väldigt stort och väldigt, väldigt brett. Och jag tror vad det här kommer i, eller vad det här kommer ifrån, min drivkraft. Som för de flesta av oss så tänker jag att vi får med oss väldigt mycket hemifrån. Och jag växte upp med föräldrar som var väldigt nyfikna. Filosofi är liksom min pappas stora intresse. Så filosofiska samtal om existentiella saker har alltid funnits i mitt föräldrahem. Det har alltid funnits utrymme för alla typer av frågor. Det jag inte fick tyvärr i skolan fick jag hemma. Och mina föräldrar var ju, jag är som född på 70-talet, uppvuxen sent 70-talet, början av 80-talet, så var de liksom i den världen med psykologi och ville liksom ha ett modernt föräldraskap, ett medvetet föräldraskap, hur det såg ut på den tiden. Båda mina föräldrar pluggade psykologi på liksom fritiden, bara för att det fanns ett intresse. De var med i drömseminarier, så att berätta om sina nattdrömmar har alltid funnits med hemma. Så att jag tror att de hade mycket, deras nära vänner var psykoterapeuter. Så att det var en naturlig del i min uppväxt. Och även ett andligt utforskande har alltid funnits med. Framförallt från min pappas sida. Så det är någonting både jag och min syster har liksom från tidig ålder utforskat. Sen så när jag kom in och blev liksom, skulle in på universitetet, så hamnade jag först på liksom att plugga idéhistoria och filosofi, för det är ämnen som intresserar mig. Men då kände jag också att den akademiska världen är väldigt, väldigt trång och väldigt, väldigt jävla tråkig på många sätt. Så att jag kände att där fick inte jag plats. Så då, jag hade nog tänkt gå psykologlinjen, men det bara kändes som öken faktiskt för mig. Så då valde jag istället teatern och var inom teatern några få år som skådespelare i början. Och sen så ganska snabbt så gick jag en dramatikerutbildning och jobbade som dramatiker och sen teaterregissör också under många år. Och sen så kraschade jag fullständigt. Och det var då som jag började förstå att nu är det dags att ta en titt på mig själv. Så att jag drabbades av utmattning, jag drabbades av svår panikångest under ganska lång tid. Det var när jag var i så där kanske 27-årsåldern, som ofta är en väldigt vanlig ålder, där saker kommer upp till ytan som man behöver vara med. Så där började jag mitt egna terapeutiska arbete, kan man säga. Runt 25, 26, 27 års åldern. Och det ledde också efter ett par år in liksom till att jag ändrade bana och började studera. Och utbildade mig till samtalsterapeut.
Just det. Och där du beskriver att psykologlinjen för dig kändes liksom snäv och ökande.
Jag tror också att för mig var nog en bild av också, som jag tror många har svårt att särskilja. Jag ville jobba med psykoterapi. att utbildas psykolog är ju väldigt brett. Och det handlar mycket om att göra utredningar och sådana saker. Så att, sen finns det ju såklart psykologer som jobbar som terapeuter, men det är ju egentligen inte en terapeutisk utbildning. Så att, och det fick jag nog också klart för mig att okej, ja, men det här var fel väg. Så, ja. Men jag är så glad att jag inte föll in i det som 21-åring, utan att jag faktiskt valde teatern, som också har varit en väldigt stor del av mitt liv, hela mitt liv, som liten tjej till tonåring liksom.
Och idag så använder du också mycket i magoterapi, har jag förstått, eller hur?
Ja, jag är ju parterapeut och då använder jag den metoden. Mm. Men som individualterapeut så har jag psykosyntesen som grund, som är en fantastisk filosofi som vilar på en psykodynamisk grund och mycket barndomsarbete helt enkelt. Mm. Inre barnarbete.
Och jag tänker det, om du kan se, om det finns vissa liksom mönster i vad du kan se att människor ofta kommer till dig med för typ av utmaningar. Och jag tänker, nu jobbar du ju både med par och individer, men jag tänker om du kan se liksom några mönster i, vad är det som, vad är mönstren i, vad utmaningarna kanske är som människor kommer till dig med?
Ja, ibland önskar jag att, ja, det är så lika. Det är det, alltså jag ibland önskar jag att vi inte var så rädda för att dela, för att få syn på hur lika vi faktiskt är. Jag skulle säga, det är klart att det är mycket utmattning som hägrar. Men det är också någon form av rådande, och depressioner såklart, liksom, men rådande meningslöshet som människor upplever i sin vardag. Du jobbar och jobbar och jobbar och jobbar och jobbar. Du hinner inte med dig själv, du hinner inte med om du har barn. Och du undrar när det ska ta slut. Och du undrar, var det här allt? Jag tänker också det som ofta är väldigt likt är ju att... Jag skulle säga att de allra flesta människor lider av en form av skamproblematik som har med uppväxt att göra, som har med att inte bli speglad och älskad på det sättet som vi alla förtjänar. Och det är ju för att det finns inga perfekta människor. Vi har inte levlat än. Och därför finns det inga perfekta föräldrar. Så det här är någonting som vi, oavsett om du är tryckt anknuten, som spökar i de flesta av oss. Att vi har skapat försvar, vi har skapat överlevnadsstrategier som gör att vi håller tillbaka oss själva. Vi döljer vårt autentiska jag. Och det är det vi egentligen längtar mest efter att få vara. Att få vara hela. Hela spektrat av vad det är att vara just jag som människa. Så det gäller ju precis varenda en som söker terapi.
Och jag tänker det att det får upp också den här bilden av den här upplevelsen på retreatet som jag deltog i där du också ledde oss kvinnor som var med på de här dagarna genom en liksom cirkel där vi alla fick komma upp och möta dig och dela vår skam framför gruppen och prata om det som kändes skört inom oss liksom. Och kanske till och med också skamfyllt. Och min upplevelse av det är också det här du beskriver, det här att tänk om vi visste hur lika vi är liksom, att vi är inte ensamma med det här som vi upplever, och den upplevelsen var också väldigt stark i det, att få se liksom, ja, vad var vi, 12 deltagare, 12 kvinnor liksom, och få bevittna och få lyssna och få höra och känna att så här, varje kvinna som sitter där framme med dig är en annan jag liksom, att det finns en sån så här, jaha, det där känner jag igen, det där. Och hur vackert det är och förlösande liksom, att få uppleva det. Och där tänker jag också, precis som du är inne på, att vad skulle hända om vi vågade prata mer om de här frågorna? Vågade vara sårbara, vågade dela det som egentligen pågår inom oss. Liksom. Och jag tänker det, du pratar om det här att skam, att det är ett mönster som du upplever i många klienter och människor du jobbar med. Hur skulle du säga att liksom, skam också, för du nämnde också barndom, att det, hur skulle du säga att det hänger ihop? Liksom?
Det som skapas i oss... Eller det som växer i oss när vi upplever att vi inte riktigt blir sedda och hörda i någonting vi uttrycker eller någonting vi gör eller någonting vi säger, är skam. Och det här sker ju såklart på helt omedvetna plan när vi är väldigt, väldigt små. Men om det här blir också repetitivt, att jag kommer med någonting eller jag försöker uttrycka saker på olika sätt med olika känslor och jag inte blir mottagen i det, då är det någonting som jag då med min lilla utvecklade, väldigt begränsade hjärna lär mig att dölja. Och varje gång någonting kan snudda vid att det här ska komma upp, så kan den här skamkänslan väckas på olika sätt. Det blir en slags känsla av en påminnelse av icke-varande, av död kan det verkligen vara, beroende på hur djupt skadade vi blir som barn. Och det som skam handlar om är ju att vi inte får tillhöra flocken. Och vi är ju flockdjur. Vi får inte tillhöra vår tribe, vår familj. Så att vi kommer ju göra precis allting. Och det här är helt omedvetet. Vi gör precis allt. Och det handlar ju om att vi överger oss själva för att få tillhöra. För att anpassa oss till det som, om det då finns en mamma och en pappa eller två mammor eller två pappor eller en av varje. Vi anpassar oss till det som signaleras till oss på olika sätt. Och det här är helt omedvetna processer. Och det är därför jag också säger att vi alla lider av någon typ av skamproblematik. För det finns ingen som är perfekt speglad och perfekt hållen.
Vad skulle du säga att det här, alltså vad gör det här med oss då? Alltså jag tänker som du beskriver det här att
vi håller tillbaka oss själva. Mm. Och vi står i vägen för oss själva. Och de allra flesta av oss har fastnat i huvudet och snurrar runt i massa fantasier om oss själva. Och vad andra fantiserar om oss och tänker och tycker om oss. Och vi blir, riktar allt fokus utåt. Att det är utifrån jag blir bekräftad för den jag är. Och det är där vi lägger fokus på vad andra tänker och tycker och så vidare. Och det är ju också den här problematiken finns ju hos de allra flesta. Det är klart, förhoppningsvis ju äldre vi blir. Och inte minst ju mer vi jobbar med oss själva så kan vi lära oss att hämta hem och förstå att det viktigaste arbetet kan jag göra med självkärlek och självmedkänsla och självempati. Och göra det läkningsarbetet.
Men jag tänker det här också som du är inne på att vad händer, alltså det här när vi kanske är små eller att vi lär oss tidigt att det finns delar av oss själva som vi kanske då så här, vi testar när vi är små att så här, men vad händer med uttrycken den här sidan av mig, och sen så blir vi bemötta av någonting som väcker skam inom oss och så lär vi oss tidigt att nej, men den där delen av mig, den behöver jag nog stänga av för att bli älskad eller för att få passa in eller få känna tillhörighet och så vidare, och så kanske vi går hela våra liv med väldigt många olika delar av oss själva avstängda, vilket gör att vi inte är hela individer liksom. Och då tänker jag att jag föreställer mig då, och kan också känna det i min egen process, att den processen kan ju också vara liksom smärtsam, att börja så här, okej, jag vill bli en mer hel person, men vad innebär det att börja titta på de här, att lyfta fram och äga de här sidorna av mig som jag kanske har blivit lärd är fel liksom, eller som är så associerade med skam för mig, eller ja, vad du nu kan tänka sig vara för
det blir, jag bara förtydliga, det blir associerat med skam för att när jag inte blir mött i det, vi tar ett exempel, att säga att du är liksom i din viljefas, du är 4 år liksom och vill, du vill mycket och du skriker och visar ilska helt enkelt och din mamma lämnar rummet. Förvirrande att sitta själv med de känslorna. Du testar igen. Och varje gång du gör det så lämnar mamma rummet. Då kommer du att förstå. Okej, jag blir inte sedd. Jag blir inte hörd. Jag får absolut ingen kärlek. Jag behöver göra på ett annat sätt för att få mammas uppmärksamhet, bekräftelse och så vidare. När vi lämnas i de här starka känslorna. Och ju yngre vi är, alltså allt som är preverbalt innan vi har orden, sätter djupare spår. Så att, men när vi lämnas i de här känslorna, för att vi behöver våra vårdgivare för att känsloreglera, att bli sedda och okejade i att det vi känner får finnas. När det inte sker, då väcks det vi kallar skam. En känsla av, oj, jag är fel. För skam handlar om att vara fel. Skuld handlar om att göra fel. Men skam handlar om att vara fel. Och det är den känslan. Och det är en outhärdlig känsla för oss människor. Och den vill vi inte känna. Så vi anpassar oss. Vi ändrar oss. Vi döljer olika saker, sidor, beteenden, känslor.
Ja, men jag tänker att det här skapar väl också de här liksom, tänker jag, programmeringarna som vi sen då har. Alltså, för jag kan ju till exempel uppleva i mitt eget liksom, personliga liv, eller det är klart, mitt eget liv är ju personligt. Roligt att jag trycker det på. Ja, precis. Ja, men i mitt eget liv kan jag uppleva att jag kommer från liksom, en plats av att ha tagit den här rollen av att vara liksom, lättsamma Madde. Hon som alltid ler och är glad och så här, ja, men jag ska inte vara till besvär. För att det finns tillräckligt med av det, den varan. Liksom. Så att nu ska jag minsann ja, hålla mig i schack. Liksom. Och det har ju gjort att det har varit svårt för mig till exempel att äga min ilska, min frustration, min vildhet, min, allt det där som inte bara är soft och typ lättsamt. Liksom. Och att det har varit också en intressant resa i mig att gå från att ha sett det som en komplimang, typ att, men Madde är ju så lättsam och henne vill man vara runt, hon är så likeable, liksom. Så, till att, åh, vad fint att höra det. Till att idag kunna känna så att det är liksom det sista jag vill höra, att jag är lättsam och likeable. Så här, up yours, liksom. Nej, men skämt åsido, det är klart att det är fina kvaliteter, men inte från en plats av att jag behöver vara det för att bli älskad. Liksom. Och där tänker
och att
jag
också du är att, mycket mer.
Ja, exakt. Och vad händer, är jag välkommen om jag inte är det?
Yes.
Och att där upplever jag att det är ett utforskande. Att också få känna så här, okej, på vilka platser är jag välkommen?
Yeah.
Och i de allra flesta fall så kanske jag faktiskt är det. Men att det är mina andra programmeringar som styr, som väcker såklart de här liksom, skamkänslorna,
ja,
igen.
Och det är det som... ja, men för din fråga var ju från början, om jag minns rätt, var hur svårt är det för oss att gå tillbaka och göra det här arbetet och inte? Och det kan vi ju se på världen omkring oss, att det är tydligen ganska svårt med förändring.
Tydligen, ja.
Som att det ser ut som det gör. Mm. Så att göra det här arbetet, det är ju jättesvårt. Sen är vi ju också... vi är ju ofta förförda på olika sätt av den storyn som har blivit berättad om oss. Från våra föräldrar eller kompisar eller lärare eller omgivningen på olika sätt. Som kanske egentligen inte är din sanning. Och det kan vara ett stort jobb bara det. Att börja förstå, okej, jag var inte glada och pigga, men hur glad var jag egentligen? Min upplevelse kanske var någon helt annan. Och sen tänker jag att du beskriver någonting eller sätter fingret på någonting ganska viktigt. Att våra föräldrar, de allra flesta föräldrar gör sitt absolut bästa. Oavsett vilka problem de har så gör de sitt allra bästa. De vill oss inget ont generellt. Då är man riktigt svårt skadad om man vill sina barn ont. Så mycket är helt omedvetet. Det de inte har synliggjort, det de inte är medvetna om, det går liksom inte och det kommer att överföras på olika sätt. Så att de här rollerna som vi tycker oss få, som vi, ja, det stämmer ju. Och vi tar dem. Vi tar dem också av den här anpassningen. Men de passar oss också. Det verkar ju som att vi faktiskt inte föds som helt blanka blad. Förmodligen så passade det dig att vara den glada och lättsamma och likable. Det hade varit svårare kanske att ge dig rollen som den där super liksom revolutionär som bara skriker hela tiden och ska ha sin vilja igenom hela tiden. Eller tapetblomman som bara är tyst hela tiden, som inte syns, tar ingen plats överhuvudtaget. Är du med? Det finns ju så många olika roller att ta i ett familjesystem, och det är därför också syskon väldigt ofta upplever att de haft helt olika föräldrar. Och det har de.
Men jag gillar också det för att jag lyssnar mycket på en man som heter Gabor Maté.
Ja,
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 ja. Han älskar det.
Fantastiskt. Nej, men jag gillar det här hur han beskriver också det, att precis som det du är inne på nu, att nej, men vi har, det finns inga syskon som har vuxit upp i samma hem ens en gång, eller med samma föräldrar. För att föräldrarna har haft olika relationer till sig själva och till sin partner. Och här, det är ofta helt olika uppväxter. Och jag tänker där också att ha respekt för det när vi kanske hamnar i clinch med våra syskon. Eller så här, ja, men våra upplevelser är förmodligen helt olika, och det är helt okej att det är så.
Och grunden tycker jag som är för många kan vara otroligt viktig i en terapi är när det verkligen landar att jag har rätt till min upplevelse. Det finns ingen sanning om min barndom. Det är liksom, minnena är superförrädiska. De kan vara hur manipulativa som helst. Det är liksom bara styrda av våra försvar på olika sätt. Men känslorna och det som finns kvar i kroppen, min upplevelse som jag har, och det gäller ju hela tiden. Och det är inte minst i en parrelation när man börjar, men du sa, när jag sa. Det finns ingen objektiv sanning, det kan vi väl ändå enas om. Men jag har rätt till min upplevelse. Den är sann för mig. Det behöver absolut inte vara sann för dig. Men det är inte det, utan att man har rätt till sin upplevelse. Och det gäller ju då väldigt viktigt när man börjar forska i sin barndom på olika sätt. Och också komma ihåg någonting som jag liksom brukar benämna, som jag tycker är viktigt, att det är inte dina föräldrar idag som du ska utreda på något sätt. Och också försöka att inte sabba relationen om man har en sån relation till sina föräldrar som vuxen idag. Det är introjekten av mamma och pappa, om du har haft en mamma och en pappa. Alltså det som de har förmedlat till dig genom vad de har sagt, vad de har gjort, hur de är mot sig själva, hur de är mot varandra, hur de är mot världen och så vidare. Allt det finns i dig som en slags programmering. Det är dina inre föräldrar eller vårdgivare som du jobbar med. När du gör ett arbete som handlar om ditt inre barn, din barndom på olika sätt. Och det är viktigt att komma ihåg.
Men jag tänker det, jag tror att det känns som, jag upplever nog att jag har många som delar den här, en upplevelse av att, ja, men, nästan en rädsla för att titta på barndomen utifrån känslan av att skuldiga föräldrar eller liksom fela föräldrar eller att det är lätt. Att det finns någon typ av rädsla där ofta i att så här, nej, men vad händer om jag går in i de här processerna? Innebär det då att jag så inte längre kan typ älska mina föräldrar? Det är någonting du kan uppleva också, alltså att det finns någon sån i de klienter som kommer till dig, att det också kan finnas ett motstånd till att titta på det som har varit, eller nej, jag vill inte, eller är det
absolut,
mer jag menar?
Ja, absolut, ja. Så det är inte ovanligt. Men där är det ju viktigt. Jag upplever att de flesta släpper det ganska fort i en terapi. När man förstår att det... Jag brukar snarare... Har man en nära relation med sina föräldrar idag som vuxen. Så att kanske ta en liten paus och inte ha den lika nära. För det kan vara svårt att hålla isär när vi börjar gå tillbaka. Och det handlar absolut inte om skuldbeläggning. Det handlar om att återerövra rätten till sin egen upplevelse. Och läka kärleksrelationer till sig själv. Och komma ihåg liksom det där med good enough parenting. Det myntade uttrycket finns där av en anledning. För att vi har som sagt var inte levlat som arten. Jag hoppas att det sker så att varenda litet barn som föds på den här planeten kan få det de förtjänar. Men vi klarar oss ändå hyfsat bra. Good enough parenting. Så det handlar inte om skuldbeläggande överhuvudtaget. Snarare handlar det om att du kommer få en... För det finns ju en fara att idealisera sina föräldrar också. Och det finns en fara i att också vara rädd för att titta bakåt. Att bara det är ju viktig information. Liksom. Mm.
Och en sak som också växer mig i relation till det här du skriver om. Att så här, det handlar om att äga och liksom få acknowledge sin upplevelse. Där tänker jag också att hur viktigt tror du att det är att få... Eller för i mig så tänker jag så här, att äga den upplevelsen kanske handlar mera om att få äga den i sig själv och inte så mycket om att få den bekräftad av då kanske sin förälder eller sin liksom vårdgivare, eller vårdgivare heter det inte. Heter det?
Ja, det kan man säga.
Det är vårdgivare, men, ja, som vårdcentralen. Men
omsorgsperson kan man också säga. Men alltså,
ja, du är med på vad jag menar.
Vår förälder.
Ja, vår förälder, exakt. Och att det kanske handlar snarare mer om att så här,
helt och hållet. Det handlar inte om det yttre. Och det är väl det, det är ju själva den vändningen vi vill göra. Att gå från att ta in utifrån till att ta in det som faktiskt är, som lever inom mig, det som är jag. Så det är ett återerövrande av mig själv. Så att jag känner att jag har rätt till min upplevelse. Ingen annan behöver hålla med om den. Det är ju just det, det är ju själva, det ligger i sakens natur. Det är jag som har rätt till min upplevelse. Och det här är ju liksom någonting som parterapeut, som man också jobbar väldigt mycket med. För där kan man ju hålla på och maktkampa med. Vem har rätt och vem har fel, och det kan bara få finnas en sanning.
Precis, rätt och fel liksom.
Åh, herregud. Det finns inte en sanning.
Mm.
Det finns din upplevelse.
Mm. Ja, men jag tänker igen att det här också som du var inne på, det här med barn, att så här, tänk om det fanns en värld där barn skulle få allt det de behöver. Och att jag tänker att någonstans så, ja, det kanske aldrig, det vet vi inte, men det kanske aldrig kommer vara så att alla barn får allt det de behöver, alla sina behov tillgodosedda. Men bara i mig växer också den här tanken om att vad skulle hända om vi levde i ett samhälle där barn fick växa upp med en bild och en sanning om att, så här, älskling, det kommer finna saker du kommer behöva jobba med. Alltså att det blir mer normaliserat istället för att känna sig felad eller skammad eller I'm broken liksom, när saker dyker upp.
För det är ju en farlig bild det där.
Eller hur?
Som förälder så vill man ju skydda sina barn mot precis allt. Och det tror jag finns en stor fara i det. Man vill liksom skydda sina barn från livet. Så jag tror att du är inne på någonting väldigt, väldigt, väldigt viktigt med att förmedla att det är okej. Livet innebär också lidande och smärta. Och det finns sätt att arbeta kring om vi upplever smärta. Det tror jag vore fint. Men jag menar, gud, då kommer vi in på en annan sak som är liksom det som jag är väldigt, väldigt, känner väldigt starkt kring. Och det är ju skola.
Just det.
Skolans uppgift. Jag menar, vi föräldrar har ju en jätteuppgift, såklart. Men skolan, vad har vi för skola? Vi ska inte liksom fördjupa oss i det. Men om det kunde finnas lite fler ämnen kring vad det är att vara människa.
Precis.
Vad det är att vara en relationell varelse. För det är det vi är. Det skulle jag önska.
Ja, och med tanke på hur mycket tid som barn också spenderar i skolan.
Ja, det är liksom... ja, till vad? Det här att de sitter stilla och lär för lärandets skull.
Mm. Förvaringen av barn.
Ja, ja. Ja, och nu när vi börjar närma oss en väldigt, väldigt hög procent del av barn som har diagnoser av olika slag. Där som bara det enda det är ett tecken på att vi har en skola som inte fungerar. Och som fungerar för väldigt få egentligen, skulle jag säga. För de som det ser ut som att det fungerar för stänger av jätteviktiga delar av att vara barn.
Precis, som du säger också, att det ser ut som att det fungerar, men det kanske faktiskt inte gör det, utan de också lär sig anpassa sig till det systemet. Liksom.
Yes.
Mm. Jag tänker, jag håller med dig om att vi skulle verkligen kunna dyka in i det temat. Det kanske blir ett helt nytt samtal. Hur förändrar vi skolvärlden? Ja, men jag tänker tillbaka till det här egentligen med föräldraansvaret, alltså ansvaret som förälder. Och då tänker jag så här att jag själv har ju inte barn idag, så då väcks min nyfikenhet i relation till att så här, Ja, hur, alltså till oss som inte har barn. Vad skulle du säga är liksom något av det viktigaste läkningsarbetet som behöver eller gärna får ske innan vi skaffar barn? Liksom. Hur kan vi... Ja. Och samtidigt heller inte kanske fastna i att så här, jag måste vara färdig läkt innan. Nej, för det kommer vi aldrig vara.
Nej. Det är en del av vår människa. Men känn dig själv. Alltså medvetandegör. Medvetandegör dina mönster, det som är svårt för dig, det du drar dig för, det som det, där det medvetandegör dina triggers, när du triggas av någonting, vad handlar det om? Allt är information om dig. Och det här att, som jag tänker var mer kanske som min föräldrageneration, mina föräldrar födda 1950, men att där var det mycket kring att så här, göra annorlunda. Att mina föräldrar har gjort väldigt, väldigt annorlunda än vad deras föräldrar har gjort. Men där ingick det inte så mycket att titta på sig själv. Hur blev det här egentligen för mig? Men där tror jag, där är vi ju mer idag. Och jag blir lika glad varje gång jag får klienter som kommer in som vill arbeta med sig själva innan de skaffar barn. Eller par för den delen som gör det. Ju mer du vet om dig själv. Ju stabilare kan du vara som förälder. Because it's gonna rock your boat. Big time. Det är otroligt svårt att vara förälder, upplever jag. Det är liksom det svåraste. Och det mest fantastiska på samma gång. Men ditt barn, du kommer möta dig själv i alla åldrar som ditt barn är i. Och där du inte kanske har blivit speglad, hållen på det sättet som just du behövde i olika åldrar, i olika utvecklingsfaser. Där kommer du ha svårt att hålla och möta ditt barn. Om du inte har tittat på det här och förstått och läkt. Gjort någon form av läkningsarbete. Hur det nu ser ut för dig. Jag förespråkar inte att terapi är den enda vägen till att känna sig själv alls. Men det är en väg.
Jag tänker också, så här, någonting jag upplever att jag hör många människor också som... Alltså, ja, dels människor runt mig och liksom så här, i samtalen där ute. Att det finns också en liksom rädsla och ett motstånd mot att titta på det som har varit. Att, så här, alltså, jag tänker igen, vi lever också i ett samhälle som är så resultats- och prestationsfokuserat. Att, så här, vad ska det känna till att hålla på med det där? Alltså så, lite den tonen. Att nej, men jag kanske hellre går i coaching då för att få bara blicka framåt. Liksom. Så. Vad tror du att det motståndet bottnar i? Att många kanske är rädda för eller helt enkelt inte alls har dörren öppen för att titta på det som har varit?
Jag tänker att det förmodligen finns rädsla. Men jag är också övertygad om att du inte alls behöver vara i kontakt med den rädslan. Utan att vi är präglade av vårt samhälle. Vi lever i ett samhälle som, där vi ska producera. Vi ska vara högpresterande varelser för att upprätthålla det här systemet som vi har skapat. Så det är ju effektivt att titta framåt. Men det är klart och jag tänker att du kan få massa hjälp, tror jag också, genom en bra coach. Kan också sitta på verktyg för att få dig att förstå varför saker dyker upp. Rädsla att titta bakåt, motstånd. Jag tänker att det också finns såklart mycket vad ska man säga, mycket stories om. Jag tänker att det inte är lika uttalat idag, att det liksom har förändrats, men att det finns den här en old story om att det är något fel på mig om jag går i psykoterapi. Jag upplever inte den så stor bland ja, i alla fall från 70-talister, 80-talister och framåt liksom. Jag tycker inte att det är så rådande. Jag tänker mer kanske att det handlar om så effektivitetstänk.
Just det,
du måste framåt jag ska leva. Skit i barndomen. Det är ju inte helt ovanligt att folk kommer i terapi till mig också. Där jag ändå uttalat jobbar mycket mindre barn att ha barndom. Att så här, nej men jag orkar inte. Herregud, vad ska det till? Och att då förstå, men hela din inre karta, hela din programmering, den finns där bak. Det är inte bara det. Det är ju med allt präglar oss under en livstid. Och du kan ha trauman senare i livet som förändrar dig och innebär stora svårigheter. Men är det någonting vi vet så är det ju att vår barndom, ja. Det är där våra anknytningsmönster liksom skapas. Sen kan ju de förändras för att vi vet ju numera att hjärnan är plastisk. Hurra!
Exakt.
Förändring är möjlig.
Men jag tänker också säkert att, för jag tänker att det är ju inte det behöver kanske inte vara svårt, men det är ju kanske i de allra flesta fall inte helt enkla processer heller att dyka in i. Och jag kan föreställa mig också att många är kanske rädda för det här, att, för det kan också innebära en liksom omskakning av världsbilden. Alltså, okej, det som jag har trott hela mitt liv kanske inte var, ja, vissa saker kanske stämmer, men mycket kanske faktiskt var på ett annat sätt. Liksom. Och att jag kan också föreställa mig att det kan också innebära en del smärta. Liksom, och att det blir också ett uppvaknande i sig som också såklart kan komma med en del rädsla, tänker jag.
Ja, men oj, vilket viktigt uppvaknande.
Ja.
För vi lever ju med den här storyn. Och jag tänker att om man tittar på ett liv så skulle du kunna berätta tusentals olika stories. Från olika perspektiv, beroende på vem som ser. Så om du kan vara med liksom dina olika åldrar, där det liksom har varit svårt för dig, för att sen släppa taget, så har du liksom mycket vunnit i det. För det är ju det som är en del av det här arbetet. Varför vi gör det är ju för att det här, it's haunting you. Alltså det hemsöker dig i din vardag, i dina relationer, som gör att det blir svårt för dig på massa olika sätt. Så om vi kan förstå, gå tillbaka, förstå, göra det där läkningsarbetet för att sen släppa.
Och den tänker jag att den är väl, tänker jag, en viktig poäng det du nu pekar på.
Ja.
Alltså att också släppa, för att det tänker jag också är lätt att vi fastnar och så liksom att det blir det här kanske snarare då ett ältande.
Ett grävande framförallt tror jag. Ett ältande kan man ju hoppas att du har en bra terapeut som hjälper dig bort ifrån. Men ett grävande för grävandet skulle, där tror jag många fastnar. För att det kan också bli ganska överväldigande när du tar kontakt med ditt inre barn och förstår att oj, 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 här fanns det massa obearbetad sorg, här fanns det massa obearbetad ilska. Då är det en delikat uppgift också, i min upplevelse, för en terapeut att också hjälpa klienten till att nej, men nu är det dags att lämna det här. För det finns, jag hade en mycket, mycket vis lärare som sa till mig, när han tyckte att det var dags för mig att släppa mitt inre barn. Då sa han att, vet du vad, Åsa, nu är du som den där valen som simmade runt, som vi läste om på tidningen, som simmade runt med sitt döda lilla barn i månader. Han sa att nu är det dags att släppa. Nu kan du inte vara den där valmamman längre. Och det, tänker jag, det är en bra lärare, en bra terapeut. Det är också vår uppgift. Att hjälpa klienten till att nu är det dags att släppa. Sen har vi ju alltid med oss själva. För vi har alla åldrar inom oss.
Ja, och jag tänker det här också som jag tycker är intressant. Det här med att, så här, om jag vet inte, det går ju att benämna med liksom mörker och ljus. Eller att så här, vara i sin glädje eller vara i sitt mörk. Alltså så, men, och då tänker jag så här som du är inne på. Att någonstans det jag tycker mig höra dig dela är också så här vikten av att våga titta på det som har varit jobbigt, tungt, kanske utmanande. De behov jag inte fått tillgodosedda. För att sen kunna släppa och kliva in i något som kanske känns ljusare. Något mer hoppfullt, något mer så öppet, kanske mjukare. Ja, you name it. Och jag tänker där att det finns ju en liksom, alltså någon typ av så här nyansering i att vad händer om vi hoppar över det där steget av att titta på det som har varit jobbigt. Och hoppar direkt till som du var inne på, idoliseringen eller liksom bara så här, att ha barndomen på en pedestal, eller det behöver inte ens vara barndomen, det kan ju vara andra känslor tillstånd bara, men att vad händer när vi hoppar över biten av att titta på det som är tungt?
Ja, det som är svårt, våra skuggsidor. Ja, ett, det enkla svaret är att du kommer projicera det på världen. Och det är ju så här Jungs grundfilosofi, att så här, lär känna dina skuggsidor. Var med det som är svårt inom dig, för annars kommer du projicera det på världen. För världen utanför är bara en reflektion av din inre värld.
Behöver inte vara svårare än så.
Nej, men det är ju inte det. Och jag menar, skulle människor våga möta sig själva och sina skuggsidor. Och det här är också, din skuggsida kan också vara att du är livrädd för ljuset. Jag vill benämna det, för att det finns väldigt många av oss som gärna är ner och grottar i det där mörkret och gärna stannar där nere. Men däremot att vara, att också äga, att jag är ljuset, det är väldigt svårt för många.
Ja, den är också väldigt intressant. Ja. Att tänk om det kanske till och med för många är ännu mer utmanande att våga äga, som du säger, ljuset och den glädjen.
Otroligt,
eller livskraften.
Otroligt vanligt.
Det var något till som dök upp i relation till det här som jag ville dyka in i. Jag ska se om jag får fatt på det.
Jag tänker balansen. Vi har ju allt. Vi är så mycket som människor. Acceptans är... Jag upplever verkligen att du kan inte börja med någon form av utvecklingsarbete om du inte först accepterar där du är just nu, med allt vad det innebär.
Någonting som jag tänker på i relation till den här liksom läkningsresan, eller den här, ja, kalla det vad vi vill, de här processerna som vi är inne och pratar om. Något som jag är nyfiken på i det är ditt perspektiv på hur mycket som av det här som kan eller behöver ske i huvudet, i det intellektuella liksom förståendet av saker och ting. Liksom sorterandet i vad som har hänt. Eller, ja, men du vet, i huvudet helt enkelt. Kontra hur mycket av den här läkningen som kanske faktiskt bara inom situationstecken behöver ske i kroppen. För där upplever jag, och det var faktiskt också en väldigt häftig upplevelse som jag känner att jag kan dela också från dagarna på retreatet med dig och Hannelina, linjering i kärlek, där jag upplever att jag har väldigt lätt att hamna i huvudet, och igen, så här, en av mina styrkor är ju också en av mina svagheter, vilket är att jag har lätt att se, vrid och vända perspektiv, intellektualisera, förstå, alltså så, för att jag också är nyfiken, så då drar liksom monkey mind ofta dit så här. Det som är skuggsidan av det, eller det utmanande i det, är ju att jag då ofta har svårare att så här, få tillgång till vad är egentligen jag känner, för att huvudet är så aktiverat liksom. Och det upplevde jag på retreatet, att det var så vackert att jag fick bara så här, ja, alltså jag hade inte några tankar typ om någonting. utan det var bara massa känslor som flödade genom min kropp under 5 dagars tid. Helt bortom stories. Och sen när jag kom hem så upplevde jag att det var massa saker som hade läkt i mig. Som jag inte riktigt förstår hur så var. Men liksom, med att där fick jag verkligen uppleva också att det fick ske en läkning bortom huvudet. Och jag tänker att det behöver kanske få vara en balans i det också. Och jag är nyfiken på då ditt perspektiv. Alltså hur... Ja.
Ja, jag tänker att du sätter fingret på något otroligt viktigt. Och jag tänker att det är så himla individuellt. För att vi tenderar att vara antingen mer mentalt orienterade eller känslomässigt orienterade. Att vi liksom tenderar att fastna mer antingen i känslorna och uppleva att det är där vi har svårt. Och det blir mycket liksom. Eller i huvudet. Alltså, samtidigt när vi pratar det språket så är vi fortfarande inne i den liksom västerländska världen som du och jag lever i. Och där är vi väldigt generellt mentalt orienterade. Och vi upplever oss ha ett behov av att också förstå vad det är som händer. Och det tycker jag man inte ska bortse ifrån eller minimera på något sätt. Utan det är ett behov som... Givet den kulturen vi lever i så är det en stor del för oss. Det finns... Jag har själv mediterat sedan jag var 16 ungefär. Jag tror att du kan läka väldigt mycket med meditation. Med att överhuvudtaget inte förstå någonting. Men det är inte det jag jobbar med. Utan jag jobbar ju med att ha huvudet med. Det som du beskriver är ju önskedrömmen för mig som lärare och terapeut. Att hålla grupper på det sättet. Att få den upplevelse som du hade. Att det uppstår väldigt mycket känslor. Jag behöver inte förstå dem. Men jag märker att saker läker inom mig. Och där är det ju någonting med att vara i grupp. Som du också benämnde i början av vårt samtal. Kraften i det. Som när jag jobbade mer i cirkeln. Med att vara synlig med det som är sårbart. Där det kan uppstå skam. För det är ju med skam att sätter vi lite ljus på det. Om vi benämner det, tar ut det ljuset. Så krymper det något enormt. Och det är så läkande för oss. Men att vara i grupp gör att vi jobbar också på gruppnivå. Det här låter ju superflummigt. Men det handlar om den här igenkänningen. Att det någon annan tar upp, delar, är med, får fatt på. Gör att jag går igenom det känslomässigt i min kropp. Och så läker jag också. Utan att det egentligen var så mycket med mitt personliga minnesmaterial. Eller det som har med liksom det vi kopplar till hjärnan. Men det sker saker i min kropp. Så delar av mig skulle ju egentligen enbart vilja jobba med gruppterapi. Men det är väldigt många som är rädda för det. Som inte förstår att det inte är så farligt. För att när vi får just dela i grupp. Så det går så himla mycket fortare. Det går så mycket fortare. För att vi hjälper varandra i våra processer. Och vad gäller skam så är det liksom oslagbart. Med att jobba med skamproblematik. Att bli synlig. Men det är därför AA är så framgångsrikt också. Och alla den typen av grupper. Med ätstörningar och så vidare. Jag menar, det är ju för att där finns det väldigt djupa skamproblematiker. Och det är oslagbart att vara i grupp. Men det gäller ju alla. För vi bär alla på skamproblematiker i olika grad. Så att, ja, det är en svår fråga. Det är en stor svår fråga att svara på med balansen mellan huvud och kropp. Jag tänker att vi lever i ett samhälle där vi tenderar att ge 100% till huvudet. Och där, alltså jag skulle på många sätt säga att ingen läkning egentligen sker. Det är mer att vi ger mindet material att förstå. Så att vi kan hjälpa oss till att göra annorlunda. För förändring innebär att vi måste göra annorlunda. Vi måste ändra vårt beteende. Och det kan bli lättare när jag har en förståelse. Men läkningen, den sker ju i kroppen och ja, det är ju känslor vi jobbar med i terapi.
Jag gillar den beskrivningen att läkningen sker, alltså att förståelse skapas i hjärnan, men läkningen sker kanske i kroppen.
Ja.
Och att de behöver samexistera på ett eller annat sätt.
Jag säger ju absolut inte att det här är sanningen. Men det är min bild liksom.
Ja, men det är precis. Oavsett om det är sant eller inte så kändes det. Det resonerade i mig som någonting som skapade mening. Och jag tänker att jag har inför det här samtalet fått in några lyssnarfrågor. Som jag tänker att jag skulle vilja ställa till dig innan vi börjar avrunda samtalet. Och jag tänker att jag... Jag har framförallt två stycken som jag känner var intressanta. Och den ena var då, jag tänker att det här har vi ju kanske lyft lite i samtalet redan. Men den ena är då, hur kan jag jobba med stor ärvd skam som skymmer så mycket? Alltså ärvd skam. Och jag tänker att det kanske vi har rört och kanske finns
det. Jag tänker att det den här personen syftar till är väl då en skamproblematik som finns i familjesystemet. Och jag tänker att vi faktiskt inte har pratat så mycket om familjesystem. Jag var lite inne på det med mina egna föräldrar med det här att man börjar göra annorlunda och så vidare. Men det man också får med sig från sina föräldrar är ju... mormor, farmor och så vidare bakåt. Det mer systemiska som finns i en familj. Och det som jag gissar att den här personen kan, det är svårt att veta med ärvd skam exakt vad personen menar, men det förs ju vidare. Det som inte får finnas hos vårdgivaren, hos föräldern, får inte finnas hos barnet heller. Det är det som förs vidare. Och jag tänker att det finns många familjer som har familjehemligheter av olika slag. Och där finns ju en stor skamproblematik. Och vi behöver inte gå så långt tillbaka där också. Alltså jag tänker beroendeproblematiker finns i väldigt, väldigt många familjesystem. Vilket också är väldigt mycket skam. Och vi behöver inte gå så långt tillbaka innan tillbaka där det faktiskt inte fanns några som helst metoder att arbeta med det här. Utan det spelades ut och försökte hållas inom familjens väggar på olika sätt. Det förs vidare. Och det krävs ett modigt arbete för att bryta systemisk skamproblematik. Och det börjar med dig, tänkte jag säga. Det är ingenting som är omöjligt överhuvudtaget. Men det är ju, alltså, Gabor Maté är ju fantastisk och Brené Brown har också skrivit mycket om skam. Men tyvärr så är det ju, det har skrivits väldigt lite om skam. Liksom innan 90-talet så hittar vi nästan ingen litteratur överhuvudtaget. Jag har en fin bok att rekommendera som heter Skamfilad. Ja. Som är skriven av Göran Larsson. Som är terapeut och jag tror han är präst också. Den är väldigt lättillgänglig. Den är verkligen skriven till gemene person. Och den är, jag ordinerar mer eller mindre alla mina klienter att läsa den. Och alla säger, det är som den är skriven till mig. Den är väldigt lättillgänglig och väldigt vackert skriven. Och framar skam på ett väldigt, vad jag tycker, ett bra sätt.
Tack, jag hoppas att det, eller jag kan tänka mig att det boktipset också kan landa väl för personer som ställer frågan.
Ja.
Nästa fråga är, enligt dig, vad är det första steget till att närma sig autenticitet i sig själv?
Det är att våga vara med det som är svårt. Och vi vet alla vad det är. Vi försöker smita från det på alla olika sätt. Och där tänker jag att, att när vi blir triggade på olika sätt av vår omgivning, så är det jättebra signal till att förstå, här händer någonting. Inom imagoteorin så pratar vi om 90-10-regeln. Att när du blir triggad så väcker det i dig någonting. Och det är 90% av det är ditt. 10% är att den utanför dig, din partner eller någon annan, har gjort någonting. Men att komma ihåg, för det är så lätt att vi dummar dig som fick mig att känna så här. Att vi bara projicerar ut. Men att äga, okej, nu blev jag jätteledsen eller jättearg eller jätterädd. Inte gå till dummaren där utanför, utan att wow, vad spännande. Här är någonting i mig. Men första steget till autenticitet, för i min värld, så handlar autenticitet om barnet. Vi föds in i den här världen helt öppna, helt autentiska. Och sen börjar vi successivt att stänga ner det till olika grad, beroende på hur mycket som får finnas i det familjesystemet som vi föds in i. Och skola och vänner och så vidare. Så. Men att förstå att när någonting är svårt för mig idag som vuxen, någonting gör ont, någonting känns obehagligt, någonting känns det är där jag behöver vara med min uppmärksamhet. Och om jag kan landa och våga vara i det, då börjar jag närma mig att bli mer autentisk.
Tack för för dina svar på de frågorna.
Tack.
Och jag tänker att, ja, den stora frågan, Åsa.
Åh, herregud.
Som att det inte varit nog av sådana här idag. Nej, men jag tänker det, om du skulle få möjlighet att nå hela världen i 30 sekunder, vad skulle du då vilja säga eller göra med dem?
Det finns nog bara en sak. Know thyself. Känn dig själv. Det är så du förändrar världen. Ja, nog inte så mycket mer än det.
Fantastiskt. Det räcker väl. Och jag tänker för lyssnarna som är nyfikna på att komma i kontakt med dig och lära känna ditt arbete och det, ja, komma i kontakt helt enkelt. Hur når de dig på bästa sätt?
Ja, jag har ju lite olika grenar. Så jobbar jag ju som terapeut. Så där kan man nå mig på min hemsida. terapiasaolsson.se. Och sen ladan såklart. Så ladan, där kan man hitta mig. Och den verksamheten heter Know Thyself, Ladan Retreat. Men sen driver jag också en stiftelse som heter Veriditas Foundation. Där vi sponsrar på olika sätt och ger ut stipendier till folk som jobbar med medvetande forskning både inom forskningsvärlden och konst och kultur och så vidare. Så där kan man också hitta mig. Vi kommer också göra events framöver. Det är spännande.
Wow, så fint. Tack för att du delar. Och ja, jag känner mig just nu lite speechless, lite ordlös. Jag vill nog mest bara säga tack för den här fantastiska tiden med dig och all din visdom och dina perspektiv. Så tack för idag.
Tack, tack för att jag fick vara här med dig. Så fint.
Och innan jag släpper taget om dig här idag så vill jag passa på att påminna om att jag och Peter startade igång behovskursen den 30 augusti. Det här är alltså en kurs där vi under 3 tillfällen möts på Zoom för att utforska perspektiv och nycklar och verktyg som kan hjälpa dig att bättre kunna identifiera och lära känna dina egna behov och också uttrycka och kommunicera dina behov i relationer. Det är alltså en kurs både för par och individer som kallar på dig som längtar efter att bli mer sann i dina relationer. Som längtar efter att känna dig tryggare i din kommunikation. Som längtar efter att lära känna dig själv bättre. Och att också kunna skapa just djupare relationer. Och framförallt att få dina behov tillgodosedda. Så är det så att du är nyfiken på det här och vill anmäla dig. Eller läsa mer om kursen som startar i augusti. Så besöker du enklast goingdeeper.se/behov. Eller besöker länken som du hittar i beskrivningen till det här avsnittet. Tack till dig som har varit med oss i det här samtalet. Jag ser så mycket fram emot att få höra från dig som lyssnar och ta del av hur det här samtalet landar i dig. Vilka tankar, insikter och kanske till och med triggers växer i dig när du lyssnar. I den slutna Facebookgruppen för podden så möts vi för att prata vidare och lära oss av varandras perspektiv. Välkommen till gruppen genom länken som du hittar i beskrivningen till det här samtalet. Och skulle det vara så att du vill stötta mitt arbete med podden så skulle det betyda jättemycket om du ville dela en recension i appen där du lyssnar eller dela det här avsnittet på din story och tagga mig där. Och är du nyfiken på att dyka djupare i mitt arbete så hittar du all information om aktuella kurser, workshops och coaching på www.mofjard.com. Tack igen för att du är här.